Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me.
Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Podplay.
2316. Hej och välkomna till Larmen Minns. Med mig, Daniel Brander.
Och med mig, Trösti Brege.
Äntligen. Som jag har längtat för säsong 2.
Så skönt alltså. Och jag vet att lyssnarna har ju också längtat. Det har vi ju sett på sociala medier och sådär.
Mm.
Men Brander, vad är det då vi har längtat efter? Vad är det vi pratar om i den här podden?
Ja, men i den här podden så berättar vi om saker vi är med om i vårt yrke. Som brandmän och befäl.
Vi berättar helt enkelt om en brandmans verklighet.
Exakt.
Och vi gör ju det varannan gång. Alltså vi berättar om ett case varannan gång.
Mm.
Ett larm som du var med om och sen är det jag som berättar om ett larm jag var med om.
Ja.
Vem är det som får starta säsongen?
Men den här säsongen kommer du att få starta, tror jag.
Ja, jag ska ju berätta om ett larm som jag minns mycket väl faktiskt. Det här larmet var lite som en dröm.
Okej.
Okay. Har du haft en dröm någon gång där du försöker ta dig någonstans och det är viktigt och det är bråttom, men det kommer liksom aldrig fram?
Mm.
Det här larmet var faktiskt lite grann så.
Okej.
Jag kommer att berätta om det här larmet så som jag minns det. Jag kommer även att byta ut namn och platser för att skydda de inblandade.
När man arbetar i ett räddningstjänstförbund så är man egentligen anställd på alla brandstationer i det förbundet. I ett räddningstjänstförbund har flera kommuner gått ihop och driver räddningstjänsten tillsammans. Lite som ett stort företag. Vilket också blir ett allt vanligare sätt att bedriva räddningstjänst på i Sverige. Man har en grundplacering på någon av förbundets brandstationer. Men om det blir tunt med personal på en annan station så får man åka dit istället och fylla upp bemanningen. Idag är en sån dag för mig. Den här fredagen har jag fått åka till grannstationen för att täcka upp som brandman. När man åker och jobbar med ett annat arbetslag så behöver man ofta anpassa sig till deras rutiner. Och den viktigaste rutinen är förmodligen lunchen. Äts den på stationen ur en matlåda eller åker man ut och äter på någon av kommunens lunchställen? Det här är viktiga frågor för en brandman, speciellt på fredagar. Gänget jag jobbar med idag gillar bufféer. Och idag är det fredagsbuffé på ett ställe som kallas Bondgården. Och det är minst sagt en generös tilltagen buffé. Redo att göda 9 stycken brandmän. Det är en ljummen aprildag och det är premiär för lunch utomhus. Restaurangen är inne i ett av Bondgårdens boningshus. Men man kan också välja att äta sin lunch ute i restaurangens stora trädgård på baksidan.
Man kanske skulle ta och byta station, skämtade jag efter att ha slevat i mig den andra skålen glass till efterrätt. Du är alltid välkommen att börja jobba på huvudstationen, säger en kollega och skrattar till. Idag jobbar jag med befälet Perre och brandmannen Janne. Vi åker 3 stycken i en mindre brandbil som är bemannad dagtid på vardagar. Eftersom det är fredag så ska vi gå igenom all utrustning på bilen, städa och tvätta den. Men när vi backar in på brandstationen efter lunchen så känner jag hur matkoman börjar slå till. Hur ska jag orka med den här eftermiddagen, tänker jag. Och varför åt jag den där sista skålen med glass? Eftermiddagen rullar på. Jag, Perre och Janne har hunnit kolla igenom utrustningen på brandbilen. Och det enda som kvarstår är att tvätta den. Vad tror du, frågar Perre. Ska vi tvätta bilen innan eller efter fikat? Perre tittar upp mot den stora klockan i vagnhallen och svarar sen. Ska vi inte bara riva av det innan så att vi kan riktigt njuta av fikat, säger han. Det där var riktigt rutinerat sagt, skrattar Janne och öppnar förardörren. Jag och Janne hoppar in i bilen för att köra bort det till tvätthallen som ligger några portar bort i den stora vagnhallen. Men innan jag hinner stänga dörren ekar larmsignalen i vagnhallen. Jag och Janne hoppar ur brandbilen igen för att höra utlarmningen bättre.
Prio 1 larm, trafikolycka, eventuell brand i ett fordon,
säger rösten i högtalarna. Rösten räknar sedan upp vilka brandbilar som ska åka på larmet. Vår bil är inte larmad. Larmcentralen har valt en standardutlarmning där bara den större släckbilen och tankbilen larmas ut. Vi 3 får helt enkelt stanna kvar hemma. Sa de att det eventuellt brinner i en av bilarna? Undrar Janne. Det hör inte till vanligheten. Vi står i vagnhallen och ser våra kollegor hoppa in i de 2 andra brandbilarna innan de försvinner ut genom de stora portarna med blåljusen påslagna. Väl ut ur vagnhallen slår de på sirenerna och dammet från gårdsplanen yr omkring i vårsolen medan de stora fordonen rör sig ner mot rondellen. Jag och Janne hoppar in i vår brandbil igen. Stänger dörrarna, startar motorn och Janne trycker på knappen för att öppna den stora porten framför oss. Men innan vi hinner åka ut ser jag Perre komma halvspringande längre bort i vagnhallen med telefonen mot örat. Vänta, säger jag till Janne som sitter bakom ratten. Jag tror Perre vill oss någonting. Jag öppnar passagerardörren och precis då hör jag Perre ropa. Byt om, vi ska åka med på larmet. Jag och Janne säger ingenting utan kliver båda ur bilen och rusar bort till våra larmkläder för att klä på oss. Perre följer snabbt efter. Det finns förmodligen en person kvar i den brinnande bilen, säger han med en stressad ton i rösten. Vi behöver åka dit och hjälpa till. Direkt börjar jag känna den där känslan. Känslan av total fokus. Där adrenalin, erfarenhet och utbildning möts i en perfekt blandning. En känsla som bara kommer när det är extra bråttom. Jag klär bara på med kängorna och larmbyxan. Resten av grejerna tar jag i famnen för att spara tid. Vi rusar bort till brandbilen och snart är vi också på väg till trafikolyckan med den brinnande bilen. På larmradion i brandbilen hör vi att det är många som vill prata och alla har stor dos av allvar i rösten. Det är många enheter på väg till olyckan och alla vill veta vad som väntar på platsen. Larmoperatören försöker dela all information hon hittills fått. Och det låter inte bra. Det är nu 2 bilar som brinner och flera personer som är skadade. Vi har även kommit in flera samtal om att det är minst en person kvar i en av de brinnande bilarna. Att bilar börjar brinna vid trafikolyckor
är tack och lov ovanligt. Men det händer. Nu kanske ni föreställer er en scen från en amerikansk tv-serie på 80-talet där bilar sprängs i luften så fort de krockar med något. Och att det skulle vara något vi ofta stöter på. Men bilar sprängs bara på film. Däremot kan en brand i ett krockat fordon vara väldigt våldsam. Och såklart vara livshotande mot människor i eller runt fordonet. Jag, Janne och Perre är nu på huvudleden som leder bort till motorvägspåfarten och har flera kilometer kvar till olycksplatsen. Det känns ändå lite bra att andra brandbilar som larmas ut förmodligen kommer att komma dit före oss. Men än så länge har ingen av dem kommit fram.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Vi kör upp på bron som leder oss över motorvägen och halvvägs över vänder jag huvudet i den riktning vi ska. Det är som tur är ingen större mängd trafik på vägen. När jag lyfter blicken mot horisonten ser jag hur den svarta röken mörklägger himlen. Olycksplatsen ligger fortfarande flera kilometer bort, men den tunga röken ger mig en förvarning om vad som komma skall. Janne svänger ut på påfarten och pressar brandbilen så mycket han bara vågar. Vägen är rätt så rak första kilometern för att sen bli lite kurvigare. Olyckan ska vara strax innan nästa avfart så vi har rätt bra koll på var den är. Det har varit tyst på larmradion en stund när det plötsligt dyker upp ett meddelande från vår stora släckbil som ligger en bit framför oss på motorvägen.
För information till enheter på väg i södergående riktning. Köerna börjar redan vid Boasjön.
Säger befälet över radion. Just fan, vägarbetet, säger Perre. Det är ju strax efter nästa krön. Janne lättar på gaspedalen och vi kan nu se bromsljusen lysa upp på bilarna som nått fram till krönet. När vi kommer över krönet ser vi den stillastående bilkön på den tvåfiliga motorvägen. Och den kön fortsätter så långt ögat nu kan nå. Vi har minst 2 kilometer kvar till olyckan. Den stora släckbilen och tankbilen som lämnade vår brandstation flera minuter före oss är bara några 100 meter framför oss en bit in i kön. Det här kommer ta tid, suckar Perre från framsätet. Mellan oss och olyckan pågår ett omfattande vägarbete. Det har gjort att vägen nu nästan helt saknar vägren. Bilar och lastbilar är inklämda i 2 filer mellan betongräcken på båda sidorna. Och förbi dem ska vi nu med våra stora brandbilar. Våra kollegor har haft lite mer tid på sig och har lyckats bana väg en bit. Så vi är snabbt i fatt dem i kön. Sen tar det helt stopp. Vi är tre brandbilar med skrikande sirener. Men vi kryper ändå bara fram i några ynka kilometer i timmen som bäst. Jag ser att våra medtrafikanter försöker göra sitt bästa för att flytta på sig. Men det uppstår missförstånd och det tutas och blinkas frustrerat bland bilisterna. I slut blir det lite bättre samspel mellan bilisterna och vi kan rulla på lite fortare, några meter. En lastbil med släp stoppar vår framfart och vi får kämpa för att trycka oss förbi. Lastbilschauffören viker in sina backspeglar för att ge oss några centimeter till. Och så håller det på, minut efter minut, meter efter meter, med skrikande sirener. Stämningen i brandbilen är märkbart frustrerad och jag får anstränga mig för att inte veva ner rutan och skrika för full hals att folk ska flytta på sig. Läget känns mer och mer hopplöst eftersom ingen av oss kan göra något åt situationen. Och ingen brandbil är framme och kan hjälpa personerna borta vid trafikolyckan. Mitt i vårt kaos kommer det ett meddelande på larmradion som ändå ger hopp till situationen. Min ordinarie brandstation åkte från det motsatta hållet och har kommit fram till olyckan. Stannat i det mötande körfältet och är nu i full gång att släcka de brinnande bilarna. Fan vad skönt att någon hunnit fram, tänker jag. Vid trafikolyckor på mötesfria vägar, som en motorväg, larmas det ofta brandbilar från båda hållen, vilket kallas motåkning. Trots att man i larmsamtalet får veta på vilken sida av motorvägen olyckan har skett, larmas alltså brandbilar även från andra hållet. Det görs främst för att spara tid och få dit hjälp så fort som möjligt. Men att den brandstyrkan som kommer från fel håll stannar är inte alltid en självklarhet. Det vanligaste scenariot brukar vara att styrkan i motsatt körfält saktar ner och försöker bedöma situationen för att sen bestämma sig för vad de ska göra. Det är inte helt riskfritt att plötsligt stanna på en motorväg, inte ens för en brandbil. I den fil där olyckan skett har trafiken redan hunnit sakta ner eller till och med stanna. Men i mötande kan den fortfarande rulla på i full hastighet, vilket kanske är en av de farligaste arbetsmiljöerna vi kan hamna i. Den här gången var det däremot ingen som tvivlade. Brandstyrkan som kom åkandes i motsatt riktning såg de brinnande bilarna långt innan de var framme. Och de visste att det kunde finnas personer kvar i någon av bilarna. Information som gjorde valet mycket enkelt för dem. Över radion meddelar kollegorna som är framme att det finns två skadade personer liggandes i diket intill olyckan. Flera andra personer har fått brännskador på händerna när de försökt hjälpa dem som funnits kvar i bilarna. Bilar som nu är helt övertända. Mycket mer än så får vi inte veta. Men vi förstår att det behövs mer personal på platsen. Men vi har fortfarande en bit kvar och vi har nu även en ambulans och en polisbil bakom oss som åker efter i det krypande fordonståget. Till slut händer det vi alla väntat på. Vi rör oss snabbare. Betongräcket på högersidan tar äntligen slut och vi kan rulla den sista halvkilometern utan några som helst hinder. Bilarna närmast olyckan har hunnit flytta på sig och ganska snabbt ser vi olyckan. Jag sätter på mig sjukvårdshandskarna och förbereder mig på att kliva ur bilen och börja jobba. Vi får hjälpa till med de skadade i diket, säger Perre strax innan vi kommer fram. Platsen vi kommer till ser ut som ett slagfält. Solen har gått i moln och det ryker fortfarande kraftigt
från de nu nästan släckta bilarna. Solens frånvaro förstärks av att röken också lagt sig som en tung dimma över området. Olyckan har inträffat i en lång uppförsbacke strax innan en avfart från motorvägen. Det står parkerade bilar, huller om buller, och det är folk precis överallt. I det flacka diket sitter och ligger skadade personer och ambulanshelikoptern cirkulerar ovanför oss, redo att landa. När jag kliver ur brandbilen möts jag av dånet från helikoptern och känner den starka lukten från brandröken. Många har nog tidigare klivit ur sina bilar för att hjälpa till, men de står nu mest med tomma blickar vid sina bilar. Flera av dem har säkert bevittnat olyckan, en syn de med största sannolikhet sent kommer glömma. Jag och Janne går skyndsamt bort mot diket och ansluter till våra kollegor som börjar ta hand om en kvinna från en av de brinnande bilarna. Hon har bränt sig illa på händerna och har förmodligen också skador från själva krocken. Det blåser kraftigt från helikoptern som håller på att landa och vi har svårt att kommunicera på grund av det höga ljudet. Genom handsignaler och höga rop kan en kollega från ambulanspersonalen leda oss i vad som behöver göras. Kvinnan ser skräckslagen ut och jag kan se att hon har väldigt ont. Bredvid henne sitter en man som bränt sig på händerna. Men han verkar mest vara orolig för kvinnan. Bredvid honom sitter en kollega på huk och försöker prata med honom. Men mannen har full fokus på kvinnan som vi vårdar. Vi lägger kvinnan på vår lätta bår, eller brädan som vi kallar den. Och hon får en syrgasmask över ansiktet och en nackkrage runt halsen. Ambulansaren trycker sin radio mot örat för att kunna höra sina kollegor från helikoptern. Han tar sen ner radion och hänger den på bältet. Mot helikoptern, ropar han, och pekar bestämt i riktningen där helikoptern landat. Innan vi bär upp henne för slänten så kontrollerar vi att alla remmar sitter bra och att hon inte kan ramla av brädan. Vi är fyra stycken som bär den lätta båren och snart är vi uppe på vägen. Vi korsar körfälten bort mot mitträcket och närmar oss helikoptern. Ambulanshelikoptern har landat på den tomma vägbanan i den motsatta riktningen, som också är avstängd. Nu när helikoptern slagit av motorerna är det lättare att prata med varandra. Och det är nu jag märker att det blivit så där kusligt tyst som det bara kan bli på en olycksplats. Trots att platsen är full med folk känns det som att det bara är vi som pratar. Framme vid betongräcket som delar av motorvägen stannar vi till. Räcket går upp över midjan på mig och vi måste koordinera oss för att göra ett säkert lyft över. Vi lägger halva brädan på räcket så att vi två som bär fram till kan släppa och hoppa över. Och när vi tagit ett nytt grepp om brädan kan de två som bar bakändan följa efter. På helikopterns bakdel sticker det ut en bår där vi lägger kvinnan, fortfarande liggandes på brädan. Inne i helikoptern sitter en sjukvårdare redo att ta emot henne. Vi skjuter in båren och en person ur helikopterbesättningen stänger de två luckorna bak på helikoptern. När jag vänder mig om hör jag återigen motorljuden från helikoptern som gör sig redo att ta den skadade kvinnan till ett närliggande sjukhus. När jag går tillbaka till andra sidan ser jag mannen som satt i diket bredvid kvinnan sitta i en ambulans och bli omhändertagen av ambulansbesättningen. Hans oro ser ut att ha lättat lite nu när kvinnan är lastad i helikoptern. Och snart är även han på väg till sjukhus med ambulans. När jag kommer tillbaka till andra sidan går jag fram till Perre. Han och de andra befälen håller på att snacka ihop sig om vad som behöver göras nu. Jag avvaktar lite på avstånd tills de pratar klart. Efter en liten stund kommer Perre bort till mig samtidigt som han vinkar till sig Janne, som hunnit prata med några kollegor längre bort. De skadade är omhändertagna och bilarna är släckta, berättar Perre. Men det blev tyvärr en person kvar i en av bilarna. Medan Perre pratar studerar jag de brännskadade bilarna. Det är tydligt att det brunnit ordentligt i dem och de ser mest ut som två skal av bilar. Satt det en person kvar i en av de där sönderbrända bilarna, tänker jag. Fan vad tragiskt. Perre berättar vidare att folk som stannat försökt få ut personen ur den bil som först började brinna. Men de fick inte upp dörrarna. Branden hade varit så våldsam att de helt enkelt fick ge upp efter några försök. Är personen fortfarande kvar i bilen? Frågar jag. Ja, tyvärr. Vi håller på att snacka ihop oss om hur vi ska göra det här på bästa sätt, säger Perre. Han ber oss avvakta en liten stund, men han går tillbaka till gruppen av befäl som står en bit bort. Du, säger Janne. Ja, han pratade lite med Olle precis. Han var en av dem som släckte bilen med personen i. Janne har ett allvar i rösten som jag aldrig hört tidigare. Olle är rätt så skärrad, kan jag säga, fortsätter han. Jag ser i Jannes blick att han är orolig för vår kollega, vilket jag verkligen kan förstå. Jag tittar bort mot bilarna som brunnit och ser Olle hoppa in i brandbilen ihop med resten av sin besättning. Som att de är på väg att lämna olyckan. Jag får snacka med honom sen, tänker jag. Perre kommer tillbaka till oss när befälen satt upp en plan för det fortsatta arbetet på olycksplatsen. Och det visar sig att jag och Janne har en jävla tur. Eller så är Perre kanske en skicklig förhandlare. Vad vet jag. För det som våra kollegor från den stora brandbilen nu ska göra är något jag än idag är glad att jag slapp. Branden i personbilen var så våldsam att det kommer krävas en del arbete och verktyg för att få ut personen från bilen. Det kommer inte gå att bara lyfta ut personen. Utan taket måste först klippas bort för att sen försöka få ut personen på ett så värdigt sätt som möjligt. Vilket inte kommer bli lätt. Jag tittar bort mot den brända bilen och ser hur de börjat klippa i takstolparna med våra hydraulverktyg som vi använder vid trafikolyckor. De har även plockat fram flera stuvaspett och koben ifall de skulle behövas. Verktyg som inte är lika självklara på en trafikolycka. Ibland är det ändå bättre att komma tvåa på bollen, tänker jag. Jag, Janne och Perre hoppar in i brandbilen och tar oss sakta förbi olyckan och vidare mot avfarten från motorvägen. I brandbilen är det tyst och luften känns tyngre än vanligt. Det vi har bevittnat idag hoppas jag att det i alla fall dröjer länge innan vi behöver se igen. Grabbar, jag tror vi får tvätta bilen och ta fikan en annan dag, säger Perre. Nu åker vi hem.
Ja, Trösti. Hur kändes det att åka på det här larmet?
Ja, det var ju väldigt mycket känslor. På vägen dit var det ju helt horribelt. Vi visste ju mycket väl vad som väntade där borta. Vi ville ju bara komma fram för att kunna hjälpa de här människorna.
Mm.
Men det är ju så svårt. Vi kom ju liksom knappt förbi.
Alltså, ni måste ju känna någon otrolig stress över de här köerna på vägen fram till olycksplatsen.
Ja, det var ju helt overkligt. Och just den oturen att det är ett vägarbete just då. Att det har ju aldrig varit så smalt på den här sträckan någonsin som då.
Nej.
Och vi har ju som bekant väldigt stora bilar.
Men när vi ändå är inne på det här med köer och bilar, våra stora bilar.
Mm.
Det är ju väldigt ofta som vi kommer fram och folk kan ju bli lätt stressade av att de ser blåljus i backspegeln.
Ja, absolut. Det kan man ju förstå.
Och jag tänker ju ganska ofta, alltså på vanlig tvåfilig liksom så här landsväg, det är ju ganska lätt så här, ja, men man ska byta eller lägga sig så sakta in och lägga sig till mot vägrenen och ja, lämna oss företräde.
Ja, det blir lite naturligt nästan kan man säga. Ja.
Men hur ska egentligen bilisterna bete sig på en trefilig motorväg?
Ja, det finns ju inga bestämda regler för det här. Vilket det kanske hade varit bra om det gjorde. Men vi vill ju gärna se att man försöker få till så att mittenfilen blir fri. Det kan ju vara lite mäckigt att, för alla att koordinera sig. Men på de stora motorvägarna så finns det ju även de här skyltarna. Som kan vara kryssade eller så står det någon hastighet. Eller... Är de kryssade, då ska man ju flytta sig ur den filen.
Ja.
Och det här är ju lättare sagt än gjort faktiskt. Ibland har vi tur, då har ju alla flyttat på sig likadant. Så det blir som en motorväg rakt igenom bara.
Mm.
Men ibland kan det ju vara att man inte riktigt kommer överens. Och bilarna står lite kors och tvärs. Och där, så.
Jag tycker också så här, när vi kommer fram. Ibland kan man se folk som kör från vänstra körfältet, alltså längst ut.
Just det.
Och vill gå hela vägen in till det som är längst till höger.
Ut i vägrenen.
Ut i vägrenen. Egentligen ska man bara tänka att ligg kvar i det vänstra. Åk så nära kanten som det går och håll dig där. Liksom. Mm. Håll inte på att köra kors och tvärs över hela körbanan. För då blir det bara trängre och trängre.
Exakt. Bra tips.
Men det är väldigt svårt och folk blir väldigt stressade.
Ja, det är så.
Sen finns det ju vissa chaufförer som tutar mer och sådär som kör brandbil också.
Ja, men det
jag har nog varit en av dem.
Ja.
Men ibland kan även vi bli stressade när vi ska fram på någonting. Så att, nej men ta det lugnt och försök att ge oss företräde. Men ni kommer ju fram till slut.
Ja, exakt.
Hur går det här arbetet sen då?
När vi kommer fram sen, då kommer ju liksom nästa fas i det här larmet. Och det är ju att vi ser de här brinnande bilarna. De är ju nästan släckta när vi kommer fram. Vi får snabbt veta att det är ju en person kvar i en av bilarna. Vilket är ju egentligen fasansfullt på ett sätt.
Mm.
Och känns ju inte bra att det tog så lång tid för oss att komma dit. Men det är ju också en väldigt obehaglig stämning på olycksplatsen. När många har ju försökt hjälpa till och ta ut den här personen ur bilen. Vissa har ju bränt sig. Man har ju verkligen försökt hjälpas åt, men det har ju liksom inte gått.
Nej.
Så det är ju lite tung stämning. Så att många har ju försökt, men känner nog att de har misslyckats. De hade ju inte oddsen med sig kan man säga.
Nej, precis.
Men vi får ju ändå möjlighet att hjälpa några stycken där, vilket är bra. Få iväg dem snabbt så att de får hjälp. Och jag måste ändå säga att jag och mina kollegor i min brandbil har ju ändå turen på ett sätt. Att vi slapp ju jobbet med att få ut personen i bilen som var i den brinnande bilen. Det är rätt glad att jag slapp göra faktiskt.
Ja, jag förstår det. Det här med brinnande bilar då, på trafikolyckor.
Mm.
Hur vanligt är det?
Det är ju väldigt ovanligt. Som jag nämner i berättelsen så är det ju inte som på film.
Nej.
Krockar man så sprängs bilen eller något liknande. Bilar kan absolut börja brinna när de krockar. Och de kan börja brinna snabbt och våldsamt. Så det kan ju upplevas som en mindre explosion kanske.
Ja.
Men det blir ingen sprängning liksom. Så det här är ju väldigt ovanligt case. För den här bilen börjar brinna väldigt våldsamt. Och så hinner ju också branden sprida sig till nästa bil.
Ja.
Vilket det är ju jag aldrig varit med om någonsin.
Nej, ja, precis. Så att, var inte rädda för att er bil kommer att explodera.
Nej.
Bilarna idag byggs ju också väldigt bra om man jämför med bilar för 20 år sedan. Vad tänker du idag då när du blickar tillbaka på det här larmet?
Nej, men det här larmet är ju väldigt tragiskt. Det är ju liksom, det bildas en kö och man på grund av solen inte ser riktigt att bilarna framför har stannat och så krockar man in och så slutar det på det här sättet.
Ja.
Och det var ju tungt att liksom just känna den här stressen att vi har ju möjlighet att hjälpa de här personerna men vi kommer inte fram.
Nej.
Nu fick ju vår motåkning då kommit fram. Och det räckte ju inte heller. Så att det är ju... Men ja, det här kommer jag minnas länge.
Det förstår jag. Och när vi satt och pratade inför den här säsongen om vilka larm vi skulle ta med. Och du nämner det här och vi går in och kollar upp liksom, och tittar på det här larmet. Som vi kan göra då i vår liksom, bank.
Mm.
Och när jag läser igenom den här larmrapporten och känner att alltså det här är ett larm som är... Det är fruktansvärt.
Mm.
Ja, och det är verkligen inte ett vanligt larm som vi sätter på dagligen.
Ja, exakt.
Jag fick lite kalla kårar när jag läste det.
Mm. Och det är ju det, alla kollegor jag pratar med som var där. Det här är ändå många år sedan nu.
Mm.
De kommer ihåg det här mycket, mycket väl. Ja. Och det brukar säga en del.
Mm. Tack för att du delade med dig om det här larmet, Rösti.
Det var så lite. Brander,
mm?
Har vi fått några lyssnarfrågor?
Om vi har fått lyssnarfrågor.
Okej.
Okay. Så vi gjorde ju en sån här grej på Instagram om att vi ville ha in lyssnarfrågor och det rasade in frågor.
Mm. Men det får gärna komma lite mer.
Det får väldigt gärna komma mer.
Vi älskar ju det.
Det är jätteroligt och vi läser allt och svarar på allt. Mm. Så att jag har fått in en fråga här från Adina. Och Adinas pappa har varit brandman. En gammal kollega till oss då. Eller han kanske är brandman fortfarande, det vet jag inte.
Nej.
Han har varit med i brand-SM.
Mm, okay.
Det finns ju brand-SM i de flesta sporter egentligen.
Mm, just det.
Hon undrar om vi har varit med i brand-SM och i så fall vilka sporter?
Jo, jag har varit i... Alltså brand-SM är ju oftast en tävling i tävlingen.
Mm.
Så ska man springa halvmara i brand-SM, då är det typ Göteborgsvarvet.
Mm.
Man springer och så är man liksom tävling i tävlingen. Ja. Jag har varit kört terränglöpning i Tjurruset faktiskt. Mm. Jag kommer säkert sist eller något. Men det var brand-SM.
Ja.
Men innan du svarar, Brander, så kan jag säga att det finns ju också World Police and Fire Games.
Mm.
Och det går ju av stapeln var tredje år någonstans i världen.
Ja.
Och jag var med i New York 2010.
Okay.
Sprang också terränglöpning då. Fast det var inte så lerigt som Tjurhuset. Men... Så det är väl de jag har varit med. Du har säkert varit med i massa fler, eller?
Nej, men alltså jag kan inte släppa det här. Terränglöpning, du är ju en riktig terränglöpare alltså.
Men man kan tro det. är det verkligen? Ah, okay, nej.
Ja, nu är du det.
Men nu är det.
Nu är du våran terränglöpare.
Du är känd som terränglöpare.
Japp.
Ja.
Jag har också ställt upp i brand-SM. Jag är ju gammal fotbollsmålvakt. Så att jag har spelat brand-SM i fotboll faktiskt.
Mm.
Där jag vann brons.
Mm.
Gjorde jag.
Du är, till skillnad från mig, har jag ändå vunnit någonting.
Ja, jag stod väl i mål och liksom motade bollarna. Men mina fina kollegor skötte det mesta framåt. Och bakåt också, för de rensade.
Men det är en viktig roll.
Ja, det är klart det är det. Målvakten är alltid lite konstig också, säger alla. Men ja. Så att, men i fotboll har jag spelat brand-SM.
Mm.
Och det är väldigt roligt.
Mm.
Man träffar mycket kollegor i landet och god stämning.
Ja, det är ett schysst initiativ liksom.
Mm. Adina har ställt frågor också om vårt grannland Finland. I Finland har man många frivilliga brandmän. Hur har vi det i Sverige med frivilliga brandmän? Heltid, deltid och värn och så vidare. Hur fungerar det här i Sverige?
Vi har ju nämnt det här förut. Men som sagt, det finns ju heltid.
Ja.
Oftast i städerna, större städerna.
Japp.
Du och jag jobbar ju heltid.
Ja.
I Stockholmsregionen. Du jobbar ju också deltid.
Ja.
Hemma på din ort, där jag också jobbade en gång i tiden.
Mm.
Men sen har vi också de som är frivilliga, alltså brandvärnen. De är ju helt frivilliga. De är ju...
Alltså det är ju hjältarna på riktigt.
Ja, precis. De jobbar ju, eller de är ju med brandvärn på sin ort, alltså oftast öar eller...
Landsbygd, långt ut på landet liksom.
Exakt. Så att heltid och deltid är ju, det är en anställning.
Ja.
Brandvärn är ju helt frivilligt.
Ja, alltså brandvärnen eller räddningsvärn, det benämns lite olika i landet. De blir ju anställda när larmet går, kan man
just
säga.
Det är en bra poäng. Mm.
Så att de har personsökare, precis som deltidsbrandmän har. Och när larmet går, då åker så många som kan egentligen.
Mm. Det är liksom, kan komma noll, det kan komma alla.
Där brukar man ju dra, jag vet inte hur det ser ut i övriga landet, men man drar alltid en hel eller deltidsstation samtidigt som man drar värnet.
Exakt, i vår region gör man ju så.
Ja, och värnen är ju liksom först på plats. Kan liksom bryta skadeförloppet fort.
Mm.
Så de har ju den viktigaste uppgiften när de kommer ut.
Som du säger, det är de riktiga hjältarna faktiskt.
Så ser det ut i Sverige. Heltid, deltid och värn. Du har lyssnat på Larm vi minns, en brandmans verklighet.
Producent och klippare David Dava Persson.
Medproducent och manusförfattare Malin Brege.
Ljudläggning och efterbearbetning Mats Liljenberg. Den här säsongen släpper vi ett nytt avsnitt varje tisdag.
Följ oss i Podplay-appen eller där du hittar dina poddar helt enkelt.
Har du frågor som du vill skicka in till oss, så är du välkommen att göra det till hej@larmviminns.se. Och följ oss också på sociala medier, Larmviminns på Facebook och på Instagram. I nästa veckas avsnitt av Larm vi minns.
I väntan på ny information fryser jag till och jag känner hur adrenalinet dunkar i bröstet.
Efter ett par långa minuter hörs äntligen nya ord från rökdykarna.
Person funnen. Livräddning påbörjad.
Klart slut.
Podplay. En del av Power Media.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Welcome back to Two Judgy Girls. I'm Mary from the Bay.
And I'm Courtney from LA. TJG is the podcast where we spill all the tea on your favorite reality TV shows, celebrity gossip, and everything in between. We're here to bring you our unfiltered opinions, hilarious commentary, and plenty of laughs along the way.
We're two SDSU Delta Gamma sisters with a microphone and a whole lot of opinions. Each week, we dive headfirst into the wild world of reality television, from Bravo to all the trash TV you could want. We break down the drama, dissect the latest scandals, and share our thoughts on everything from the jaw-dropping moments to the embarrassing antics.
But that's not all. We're not here to just gossip. We're here to connect with you, the jurors, and share our love of all things pop culture. Whether we're dishing on the latest celebrity breakups, discussing our favorite guilty pleasure movies, or sharing embarrassing stories from our own lives, we promise to keep it real, keep it fun, and keep you coming back for more.
Come judge with us.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.